Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till ännu ett avsnitt på mitt andra hem. Amanda rådde bakom mickarna som vanligt. Och med har vi Martin Lidberg den här gången. Stort välkommen.
Tackar, tackar.
Tack så hemskt mycket för att du kunde komma.
Tack, tack för att jag fick komma.
Ja, säger du nu ja.
Vi pratade lite bakom mickarna precis. Vi kommer komma tillbaka till det. Men om vi ska starta lite bara för att lära känna dig. Kan du berätta lite om dig själv och din träningskarriär? Ifrån att du var barnsben egentligen.
Ja, jag växte upp i Farsta. Så ganska nära här från Haninge då.
Rätt sidan.
Och jag var en kille med väldigt mycket energi. Och det var faktiskt mina lärare som ringde hem till mina föräldrar och tyckte att jag skulle börja på en idrott. Där jag fick utlopp för den här energin jag hade. Och just det här med att jag älskade att mäta krafter med mina kompisar.
Okej, mäta krafter, vad menar du då?
Ja, men det skulle liksom brottas, det skulle pressas, det skulle vara armbrytning och allt sånt där. Och jag hade det i mig liksom. Jag vet, morsan hade gamla videoband när jag var... Eller sådana här gamla band och inspelningar när jag var jätteliten, så 3-4 år. Jag brottades hela tiden på de här banden, så det var väldigt naturligt för mig.
Det låg i det bara?
Det gjorde det, och jag hade en väldigt intelligent lärare som hette Inger Hust, och jag var 7 år gammal, och var hon då som sa att jag tycker, sett han på en idrott, en del behöver det här, och jag tror att det kommer att gå bättre för honom i skolan också. Han blir lugnare och får utlopp för det här. Och mina föräldrar frågade mig vilken idrott jag ville börja med efter hon hade ringt här i min lärare då. Och jag sa direkt att jag ville börja med brottning. Jag hade sett det på tv, jag tyckte det så väldigt roligt ut, jag tyckte jag om det här. Och brottning var väldigt stor då. Vi hade Frank Andersson som hade vunnit världsmästerskap och så då. Så att, och min morfar hade varit löpare i Spårvägen, visste att det fanns en förening där. Så att jag började 7 år gammal i Spårvägens brottarklubb i Midsommarkransen då.
Okej.
Ja, som brottare då.
Hur var det när läraren ringde hem och så, tänker jag? För på den tiden, när man, alltså några år tillbaka, eller säg i alla fall 10-15 år tillbaka, ett stökigt barn inom situationstecken eller någon som gillar att mäta krafter, det var ju lite tabu i skolan också. Att det var ju så här, okej, men du är lite udda. I det här fallet så spelade det sig väldigt bra för dig. Vad kände du själv när du kände att de började kolla efter sporter till dig? Alltså hitta en lösning till varför du agerade fysiskt på...
Nej, men hon var väldigt intelligent, som jag sa, min lärare. Och hon förstod att alla är inte lämpade att sitta hela dagarna. Och det är ju också bevisat idag att barn som idrottar, de får bättre koncentrationsförmåga. De har lättare för sig i skolan och så vidare. Så att träningen är ju en viktig del, vilket hon märkte på mig också. Jag blev lugnare och fick utlopp för det här som jag hade i mig.
Så du blev dämpad egentligen fysiskt i ditt vanliga liv när du inte tränade då? När du började
träna? Jag fick ju träna hårt, och vi hade en ungersk tränare. Så att vi tränade väldigt hårt redan som barn, som hade den här öststadsmentaliteten. Så att jag tränade hårt, jag älskade att träna, jag tyckte om det. Och jag blev lugnare när jag fick utlopp för det och hade lättare för mig i skolan och så vidare. Så jag hade stor nytta av det.
För jag vet ju, vi håller barngrupper i thai-boxning här. Och då är det mycket föräldrar som är oroliga att men kommer de börja använda det här nu hemma på syskon eller på kompisar? Men du menar att det blev dämpat för dig då?
Ja, tvärtom. Och jag tror att människor som känner sig säker i sin idrott, de blir ofta väldigt ödmjuka i det, och tvärtom. Man vet vad man kan, och man behöver inte gå runt och bevisa någonting, utan samtidigt så får man en respekt. Och och man bygger ett starkt självförtroende. Det märker man ju på barn som håller på och tränar, framförallt inom kampsporten, får ett väldigt bra självförtroende. Som ni säkert har sett här också.
Ja, men så är det. Det känner man absolut igen. Har du alltid varit fysiskt starkt och stor? Du är för att ge folk en vision. Du är väldigt välbyggd. Alla bitig. Till skillnad med mig så är alla stora, så mig ska man inte jämföra med. Men du är en vältränad människa. Har du alltid varit fysiskt stor när du var yngre också? Eller någonting som har kommit?
Nej, jag var väldigt smal. Jag var snarare spinkig som barn. Ja. Men väldigt senig. Okay. Jag har alltid varit väldigt stark. Så att jag
det är
var
sådana
stark
som man gör illa sig på när man slår dem.
Ja, nästan. Det är så här kantig och knotig nästan. Men jag var väldigt stark och väldigt relativ styrka. Så stark förhållandevis till min vikt. Jag kunde liksom naturligt att göra uppdragningar, kins och klättra i träd. Älskar det. Jag vet, det var en gymnasieskola precis i närheten där jag bodde. Och alla de här barnen, när de gick till... eller ungdomarna, när de gick till skolan, så var jag känd som den lilla klättrapan som ofta sa, kan du klättra upp i den där tallen, sa de till mig, och så jag klättrade upp problem. Där upp och ner och, så att på så sätt, men jag var inte stor, utan där byggde jag nog på mig mer genom åren, liksom, att jag fick lite mer volym och vikt och så, men
träningen i sig som började
träningen till i sig då, precis.
Var du jätteduktig på brottning redan när du började, var du överlägsen dina jämnåriga liksom?
Var du en talang?
Men jag var väldigt talang och många sa det att det är en av de största vi har haft, och det var tv-program, det var tidningsreportage, den här killen kommer vinna allt som går att vinna. Men,
hur gammal var du då?
Jag var när kanske 15-16 år.
Då hade du tränat många år.
Ja, precis. Inte, alltså, mer, alltså medialt så blev det. Men innan inom brottningskretsar så var jag ju redan som liten. Jag liksom 10-11 år så vann jag stort sett det jag ställde upp i.
Mm. När får man börja tävla i brottning?
Man kan börja alltså 6-7-åring.
Okej.
Okay. Börja tävlingar då. Okay. Så, men det hade jag ju sen emot mig. Sen när jag också blev senior så alla trodde att den här killen kommer att gå spikrakt. Och jag fick en tung period när jag bytte viktklass. Jag blev samtidigt från, gick från junior till senior. Mm. Och det gick inte så där spikrakt som både jag och alla andra hade trott. Mm. Och och det var väldigt tufft att liksom få känna på de här motgångarna som jag inte hade. Liksom, det hade gått på raka räls innan. Helt plötsligt så tog det stopp.
Ja, det blir ganska hårt också.
Mer rutinerade motståndare och så vidare. Det blir klart att det blir skillnad.
Och man är inte van vid heller. Om att man har haft väldiga framgångar, så helt plötsligt så börjar man få stryk. Så det tog några år när jag förstod att jag måste vara noggrann med precis allt om jag ska ta det sista steget och bli bäst i världen. Jag trodde tidigare att det räcker med min talang. Men jag förstod att där uppe på toppen, om jag ska bli bäst i världen, då jag måste vara noggrann med min kosthållning, med sömn, med precis allt.
Ja, det är klart. Du måste tajma
när du hade den här tunga perioden, kände du då någon gång att fan, nu ska jag sluta med det här och göra någonting annat?
Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag är oftast en sån där som... jag får energi av motgångar och då får jag ännu mer kraft och vi kämpar på ännu hårdare. Så att det skapade en ännu större glöd, skulle jag vilja säga. Att jag ska fasiken klara det, jag ska bevisa det här. Men det tog som sagt många år innan jag förstod vad som krävdes för att ta mig hela vägen till toppen. Då.
Fick du hjälp med det eller listade du ut själv liksom vilka vägar du skulle ta?
Nej, jag fick hjälp också. Jag hade bland annat näringsfysiologen Magnus Nylander som hjälpte väldigt mycket med kosthållning. Jag drabbades av järnbrist bland annat som jag inte visste om, och vilket gjorde att jag inte kunde syresätta min kropp. Så att han fanns vid min sida nästan hela min karriär. Jag hade Johnny Nilsson på idrottshögskolan, en av forskarna där, som tog fram olika träningsapparaturer och förklarade för mig och vad som krävs för att jag ska ta det sista steget. Sen mina tränare, ledare, min familj såklart, min mamma fanns alltid där och var med och... jag hade ju, jag brukar säga det, den här guldmedaljen man tar, man är aldrig ensam om den. Man skulle nästan vilja dela upp den som en tårtbit och ge till olika personer. Det är så man är. Man är flera som står bakom det. Det är något man absolut aldrig skulle greja själv.
Det är inte många som säger det så ofta faktiskt. Det tycker jag var...
nej, jag tror det kan vara lätt att glömma bort ibland när man är där. Även om det kanske låter nonchalant, jag säger, men jag tror att när man väl är där, då njuter man av situationen att shit vad duktig jag är, nu är jag bäst i världen. Så glömmer man att man faktiskt har ett helt team bakom.
Absolut, det är jätteviktigt. Och återigen, det här hade man aldrig grejat ensam, utan man är ett helt team bakom. Så.
Tävlingsinstinkten, kom den ifrån att du redan kom in i lokalen första gången? Har det alltid legat i dig? Eller var det någonting som du började träna och så blev det... ja, vill du tävla, Martin?
Nej, men jag tyckte om att mäta krafter. Så för mig var det väldigt naturligt att tävla. Och så, men Men första gången jag kom in i lokalen, så min ungerska tränare Thibaut Babos som han hette, han kom fram till min mamma och sa att det här är en stor talang, han kan gå långt, så han i den första träningen, och hon blev väldigt stolt där, mamma då. Och normalt skulle man tydligen få vänta 2 år innan man fick tävla.
Okay.
Men redan efter 3 månader så sa min tränare att det är dags för Martin att börja tävla nu. Och min första tävling blev jag 3 faktiskt. Jag tog brons i den och jag kommer att vara så stolt. Jag fick ett pris där, jag hade med mig där till skolan och var jättestolt. Ja. Så att, men jag hade talang då. Men jag tyckte om att tävla, men jag kommer ihåg att jag var oerhört nervös första gångerna. Jag kommer ihåg till och med min första tävling, jag minns den idag. Jag var så nervös så jag kräktes.
Okay.
Och mamma sa, ska vi åka hem Martin? Nej, sa jag. Vi kör nu. Nu är jag här liksom. Mm. Så att, där hade du kanske många gett upp. Ja. Men jag är så nervös, jag vågar inte. Vi åker hem.
Mm. Men vad är det? Är det stolthet eller är det någonting annat?
Nej, men jag tror att det är någonting inre driv. Att jag liksom vågade återigen det här och våga...
Ta sig igenom det tuffa.
Ja, precis. Utmaningar och det man tycker är läskigt i livet och våga fejsa det. Det är det man utvecklas och växer av, både mentalt och fysiskt. Så att jag ändå tävlade och fick en jäkla kick. Fasiken, jag vågade det här och det gick bra. Jag tog en medalj. Det var massa killar med i viktklassen. Och sen var man ju nervös, men det är ju en träningssak. Och det är någonting jag verkligen försöker förmedla till folk som idrottar och just det här med den mentala biten. Att många undviker tävling för att de tycker så otroligt läskigt. Och framförallt en kampsport. Man är ju väldigt naken när man står där inne. Man är man mot man eller kvinna mot kvinna. Så man är ganska utlämnad.
Mm.
Men man får en otrolig kick om man vågar det här. Det gäller att fejsa det. Till slut så växer man av det och självförtroende kommer och självkänsla och allting.
Kunde du känna press av att bli kallad för talang? Jag tänker, heter det brottningsklubb?
Mm.
Klubbkamrater som kanske blir lite så här, varför ska han få börja tävla efter 3 månader och inte jag som håller på så länge?
Mm.
Kände du den pressen?
Ja, kanske inte just då, utan det gjorde jag inte. Men kanske när jag blev, som jag sa, när jag blev lite större och äldre. De hade något tv-program som hette 90-tals stjärnor som blev jättepopulärt. De plockade ut de 5 största stjärnorna som Sverige hade inom alla idrotter. Och då var det jag i brottning och så var det någon som de sa, de här kommer att bli världsstjärnor i framtiden. Och det blev jättepopulärt program och det var tidningsreportage. Och då blev det en väldigt press som jag kände av och kunde vara jobbig ibland. Och folk förväntade sig att det skulle vara spikrak, det skulle vinna allt som gick att vinna.
Mm.
Men så gick det inte riktigt, utan det krävdes väldigt bra förberedelse och att jag började jobba mentalt också. Många olika bitar för att jag skulle bli världsmästare.
Jag ska komma in på det där med mentalträning, men jag tänkte, du har en lång lista med medaljer.
Mm.
Berätta, för du har varit med i EM och VM och...
Ja, jag har ju vunnit allt sen man kan vinna stort sett sen 7-åring utan det där OS-guldet som vi aldrig tog tyvärr. Jag var med i 3 OS. Jag OS Atlanta var i semifinal, förlorade med en stenhård match mot storstjärnan från Turkiet, Hamza Elikaya, en jättestjärna där, 2 OS-guld. Stenhård match. Och sen i Sydney så drog jag av, var favorit faktiskt, men drog av med inre ledbandet, släppte jag av 5 veckor innan OS. Det
låter jätteskönt.
Ja.
Och sen
men du ställde upp ändå?
Ja, jag ställde upp ändå och vad blev jag sen? 6:a tror jag till slut.
Okay.
Ja, det tror jag att jag läste.
Ja, och sen så i Aten så... Det har inte kommit fram som mig, men jag måste ändå vara ärlig och säga, jag blev väldigt, väldigt bortdömd i första omgången. En match som jag skulle ha vunnit, och jag var ju regerande världsmästare, Europamästare då. Men möter Russien den första matchen, vinner matchen först, men de går in och ändrar resultat och jag förlorar matchen.
Så att, okay.
Det där hör man om lite då.
Jag har varit med en del brottning, tyvärr, även om man inte vill prata om det så mycket eller skylla på saker. Men det är sanningen. Så
det är ju verkligheten. Alltså, det är ju alla som håller på med sporterna, kampsporterna framförallt, så vet vi att det kan hända. För det är en bedömningssport.
Ja,
det är ju just vad den domaren tycker för den dagen.
Så är det. Sen har det visat sig att det har varit en hel del korruption inom brottningen som har blivit mycket, mycket bättre. Men sen har jag ju vunnit då SM, EM, VM, vunnit proffsligan i Tyskland och Bundesliga och brutsat till världens bästa brottare. Jag har vunnit allting som går att vinna utom just det här OS-guldet.
Är du Sveriges bästa brottare genom tiderna? Har du vunnit mest?
Ja, det beror på hur man väger in och hur man mäter det här. Men vi har ju många andra bra brott. Det var ju en av dem med Frank Andersson som
är en av de största. Ja, men en av dem då kan vi säga.
Ja, en av dem. Det,
så behöver vi inte peka ut det en.
Du är där i alla fall.
Ja, i toppen.
Jag tänker, har du, om jag bara frågar snabbt och det ploppar upp någonting i huvudet. Höjdpunkten i din träningskarriär, oavsett om det är SM-guld, VM-guld, vad tänker du på när jag säger
tävlingsmässigt?
Det? Tävlingsmässigt. Ja.
Nej, men det måste jag ändå säga. Jag gick ju från mellanvikt, 85 kilo.
Mm.
Och sen bestämde jag mig att jag orkade inte banta. Jag vägde 91-92. Jag bestämde mig för att jag skulle gå upp en viktklass till lätt tungvikt som var 96 kilo. Men många där bantar ju från 105-106.
Och då låg du under.
Ja, precis. Och killar som var nästan ett halvt huvud längre. Och, och då fick jag höra att det här är något som aldrig kommer, det kommer aldrig att gå. Det är aldrig någon som har lyckats eller ens varit i närheten av det här tidigare. Och gå från mellanvikt upp till lätt tungvikt och bli världsmästare. Så att, men jag bestämde mig för att anta den utmaningen. Och kämpade väldigt hårt i flera år. Och lyckades då vinna VM-guldet i lätt tungvikt då, i Paris.
Hur mycket snittade du i vikt vardagligen då?
Jag vägde kanske sådär 94-95.
Så du låg under hela tiden?
Jag låg under. Och medan det gynnar ju band. Du väger in dagen innan. Och många kan ju väga 7, 8, nästan upp till 10 kilometer på tävlingsdagen. Man doppar ner vikten dagen innan och sen tävlar man dagen efter då, efter invägningen. Och då är man, de har fyllt på glykogendepåerna och man är liksom laddad. Och
de var ganska mycket större än dig.
Ja, det var de.
Blev du sporrad av att det stas var en omöjlig uppgift?
Ja, men återigen.
Eller kände du lite klurig, så här, det här ska vi nog se om det går. Eller är det bara liksom, nu jäklar nu ska jag visa.
Nej, men återigen, jag har ju ofta där när jag har fått motgångar eller folk inte har trott på en eller varit någonting, då har jag kunnat bita ihop och funnit en glöd, en energi.
Det har varit bränsle för det.
Ja, bränsle, precis. Och det fick jag här igen.
Mm.
Och samtidigt så var det första gången i min karriär som jag faktiskt inte hade press på mig. Folk sa att det är omöjligt. Varenda VM, varenda år så hade folk sagt han vinner VM, det finns ingen som kan slå han. Och jag var ju etta på världsrankingen nästan varenda år när man slår ihop tävlingarna. Men just om jag hade inte fått till det riktigt och gått hela vägen. Det var när jag tagit medaljer på VM och EM. Så, och sen blev det så. Men fick ihop det till slut.
Vad häftigt.
Var lite underdog.
Ja, men det var skönt faktiskt. Det var, så det ibland är så. Så det är någonting man lärde sig genom åren också. Att jag kunde vara lite kaxig när jag var yngre. Stack ut taken kanske lite för mycket. Och journalister vill ju ofta höra det här också. Hur går det på VN? Jag kommer vinna. Det finns ingen som kan slå mig. Det har gått så bra. Jag vann över den och den och den. Och så kanske man var lite kaxig ibland. Eller i alla fall sa lite för mycket. Men det var något man lärde sig om. Mm. Och kanske inte sticka ut taken och sätta för mycket press på sig.
Mm.
För säger man att man ska vinna en tävling, så när man väl står där, då blir det en väldig press. Omedvetet. Mm. Och då, sen senare i karriären, då var jag ofta så här, nej, men jag känner mig i bra form. Det har gått bra. Jag har förberett mig bra. Och nu ska jag ge allt. Och jag vet, har jag en bra dag, det går bra. Då kan jag gå långt. Och så höll tillbaka lite mer i mitt snack.
Det är en omvänd mentalitet skulle jag säga, tror jag.
Och det gynnade mig själv.
Ja.
Hur har du tagit förluster i din karriär? Någon gång har du nog förlorat?
Visst har jag gjort det. Ja. Det bakom, jag brukar säga bakom varje vinst så krävs det väldigt många misslyckanden.
Mm, så är det ju.
Man lär sig av dem.
Men hur har du tacklat förluster?
Ja, det är ju... Det, alltså för mig, jag var väldigt överlägsen i Sverige. Jag vann det mesta upp. Så jag tog det väldigt hårt, ofta tungt, förluster. Och kunde kanske gräva ner mig lite sådär ibland och fasiken och så. Det tog ibland, men jag lärde mig också det genom åren. Och mina tränare var på mig väldigt mycket och sa att Martin, nu under uppbyggnadssäsongen, du måste förstå. Du är nedtränad, du är tungt tränad. Det är inte nu du ska vara bra. Det ska du vara när VM kommer, när EM kommer.
Mm.
Jag lärde mig mycket om formtoppning och så vidare. Och när man ligger i en tung träningsperiod, man är som en gammal traktor. Man är långsam,
ja, det är klart.
Man är tung och så vidare. Och saker och ting fungerar inte. Och det är riktigt så då, som när man är toppad. Men den styrkan och de långa konditionspassen och så vidare, det man bygger på under grundsäsongen, det har man ju nytta av sen när man toppa form och lägger in mer snabbhet. Så att jag hade svårt att acceptera det ibland då, men lärde mig att skitsamma, det här är en träning. Jag åker hit, jag åker till den här turneringen, det spelar ingen roll hur det går. Liksom. Det här är träning, det är inte nu jag ska vara bra, det är om 3 månader, ska om 4 månader.
Mm.
Så jag lärde mig även
en sund inställning.
Ja.
Men, du hjälper andra idrottare med mental träning idag, eller hur?
Ja,
genom föreläsning bland annat. Ja, coachning också kanske?
Ja, jag har tagit mig på med en del och så märker man in och sådär. Men Det gör jag ibland och försöker att föra över det som jag själv har lärt mig i åren. Just det här att man har stött på motgångar. Och jag började jobba väldigt mycket mentalt själv och fick ut en enorm kraft av det. Och jag förändrades inte bara som idrottsman, utan jag tycker också att det förändrade mig väldigt mycket som person. Jag fick ett bättre självförtroende och trodde mer på mig själv oavsett vad det gällde. Även i vardagslivet, inte bara i min träning och tävling. Och jag menar, det som nu efter idrottskarriären så vill man ju prestera i sitt arbete och man gör olika saker. Så att även där och tycker jag man har stor nytta av det.
Hade du varit samma person idag om du inte hade haft din träning, din karriär?
Nej, det tror jag inte. Det där det är en bra fråga, det har jag tänkt på många gånger. Undrar vad man hade gjort och undrar hur man hade varit. Och självkänsla, självförtroende och allting. Jag har ingen aning, det är svårt. Däremot, jag har haft föräldrar som alltid har stöttat och funnits där och pushat mig. Och min lillebror som Jimmy Lidberg som...
Också brottare,
eller? Tog brons i OS i London, ja, och tagit många medaljer internationellt. Fantastiskt duktig idrottsman. Så, men jag tror att de har betytt mycket för oss. De har alltid stöttat oss. De har gett oss väldigt mycket beröm som man ska göra av barn. Man vet att de växer av det och får självkänsla. Och oavsett om vi... Jag kunde se på andra klubbkompisar. När de förlorade matcher, klev av mattan. En del, de fick världens utskällning, sina föräldrar. Någon kunde få en örfil av någon halvtokig farsa och så vidare. Men det var ju framförallt min mamma, våra mamma som alltid... Hon alltid, även oavsett om vi förlorade matcher, kramade om oss och sa... Du är världens bästa, vad duktig du var, du var kämpa. Ja, men så det skapade, tror jag, en trygghet och självkänsla.
Så vad du än hade gjort, om det, även om det hade varit något annat än brottning, så tänker du att du hade haft den personligheten?
Ja, jag tror det. Just med den bakgrunden och... Våra morfar var alltid med också. Han var likadan. Så att det skapar ju liksom en självkänsla.
Ja, men så är det ju. Och sen så tror jag att det är ju de närmsta personerna i ditt liv för den stunden. Och då skulle de komma med något negativt, så tar det ju med där också.
Ja, och jag tror att många barn kan känna det. Att föräldrarna kanske bara tycker om en utifrån deras prestation.
Fy skäms på föräldrarna. Ja, får skärpa till er.
Ja, men det är inte så lätt att vara förälder heller. Men
det är nog svårt att se själv. Men man får rannsaka sig.
Ja, nej, men ett barn som kliver ut från tävling och kanske har underpresterat eller kanske inte gick som man hade hoppats. Och sen är föräldern sur hela kvällen. Liksom, eller tycker du, det är ju klart, det är jättejobbigt för det här barnet. Och tror att mamma gillar inte mig eller pappa. Bara
det är klart. Supersvårt.
Ja, och tror att man utifrån sin prestation. Så att, nej, det är inte bra.
Hur har livet sett ut efter tävlingskarriären? Har det varit svårt att lämna din karriär, din sport? Även om jag kan tänka mig att du aldrig kommer lämna det på det sättet. Men att du tog steget att nu ska jag bli vanlig människa igen. Precis som vi pratade om, att man är ju spotlightet under ett par år. Mm. Och sen helt plötsligt så tas det ifrån. Man väljer att sluta eller av olika anledningar.
Var det ett medvetet val eller var det någonting som bara blev? Att det aldrig blev någon mer tävling? Eller var det någonting som du bestämde att nu ska jag lägga ner?
Jag hade bestämt mig till 2004 OS att jag skulle köra fram till dess.
Men då slutade du inte, det vet jag.
Nej, jag fortsatte sen och träna ett tag till. Ah, okay. Och hade själv då i tanken att jag skulle göra comeback till OS 2008. Men efter det som hände i 2004, den bortdömningen som skedde för mig, så kände jag att det var bara OS-guldet som fattades. Så jag bestämde mig för att jag skulle satsa till Peking 2008 då, OS. För då hade jag lyckats vinna allt som går att vinna. Så det var ju liksom en drivkraft jag hade. Men när jag började träna så kände jag då att jag hade inte riktigt den här glöden. Det var runt 2007 där. Jag kände att jag hade inte riktigt den här glöden. Jag gick också och tänkte, tänk om det händer igen. Jag försöker mycket. Jag tränar varje dag så hårt, två pass om dagen. Inte varje dag, men väldigt ofta då. Och sen så kom jag dit och så händer det här igen. Saker som jag inte kan påverka. Det är inte värt det här. Om någon är bättre och besegrar mig, då känns det helt okej. Okay. Då kan jag gå därifrån. Men han var bättre. Men om det hände igen. Så att jag bestämde mig sen, även om jag tränade några år där, så bestämde jag sen att nej, jag gör inte den här satsningen. Så 2004 blev min sista tävling. Men jag tränade fram till 2007.
Var det ett svårt beslut?
Det var det. Det var många gånger och ingen visste om det här, varken tränare eller föräldrar eller någonting. Utan jag smög själv och hade det här i bakhuvudet att jag skulle göra en satsning till. Och jag hade ändå en liten lugnare period. Jag hade inte tränat så hårt. Kroppen behövde läka ihop och återhämta sig. Och både mentalt och fysiskt. Man ligger på gränsen hela tiden. Och jag var väldigt sliten efter OS 2004. jag var precis på gränsen av vad man klarar av, framförallt mentalt.
Mm.
Väldigt trött, och jag kände liksom, åh, jag bara, nästan bara längtade till att jag skulle få vila och lägga liksom brottaskorna på hyllan.
Mm. Hur gammal var du då när du föll?
Jag var ju 30.
Ja.
Ja.
Okej. Okay. När du bestämde dig för att du inte skulle tävla mer, vad tänkte du då att du skulle göra? När du har haft brottningen ända sedan du gick i lågstadiet, det är jättelänge, upp till du är över 30 år gammal. Vad tänkte du då att du skulle göra?
Nej, men jag hade redan då, jag hade, till skillnad från många andra, de har ingen plan, utan när de slutar, oj vad ska jag nu, så blir det helt tomt. Och det är ofta idrottare, elitidrottare från mig, är ju väldigt fokuserade. Så man har bara det här VM-guldet eller SM-guld eller vad man nu vill vinna då. Sen tänker man kanske inte på karriären efter, men jag hade börjat att börja jobba och börja utbilda mig inom träning och hälsa väldigt mycket. Och jag såg till att marknadsföra under tiden jag var aktiv, när man stod i rampljuset också och pratade mycket om det här. Så att jag fick väldigt mycket förfrågningar som fystränare, personlig tränare, föreläsningar. Jag började föreläsa under min karriär. Så jag hade byggt upp ett företag, så den dagen jag slutade så hade jag väldigt mycket jobb och mycket förfrågningar.
Mm.
Tidigare hade man inte haft tid att ta på sig med så mycket jobb, men nu kunde man ju det när man inte tränade lika mycket och lika hårt.
Ja.
Ett smart drag.
Ja, exakt. På något sätt vart du ändå stimulerad precis efter din karriär också.
Mm, mm.
För det är, jag tror det är ganska lätt, som vi pratade innan också, att man kan hamna i någon svacka.
Absolut.
Där man kan ta dåliga vägar kanske.
Ja, ja. Och sen tror jag också att det här med att ha någonting annat under sin idrottskarriär, det är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
För det jag själv kände och många jag såg på, att de som bara hade sin idrott, de blev väldigt insnöade. De kan bara prata brottning eller sin idrottsgren. De umgås bara med sådana människor. De får ingen stimulans utifrån.
Mm.
Och så gick en träning dåligt så där, då kunde man vara helt knäckt. Fasiken, vad är det med? Men man hade bara det att hänga upp sitt liv.
Mm.
Helt plötsligt fick man lite distans, man träffade andra människor, pratade om andra saker, man kunde jobba lite vid sidan. Det gjorde att jag faktiskt blev en bättre idrottsman. Det såg jag på många andra som började jobba lite grann. Sen kan man ta ledigt vissa perioder, kanske 3-4 månader inför ett VM eller ett OS, och bara satsa liksom och sådant. Men att jobba lite periodvis, det tror jag är väldigt nyttigt att
göra.
Är det samma som du arbetar med idag?
Som jag gjorde då?
Ja, som du föll tillbaka på efter.
Ja, jag jobbar ju mycket med träning, alltså, men det blir mycket bredare. Jag har ju skrivit några böcker. Jag har ju varit både programledare och personlig tränare i några olika tv-program inom träning och hälsa. Jag jobbade som Aftonbladets hälsocoach några år då och jobbade med dem där. Drivit egna träningscamper och sådär. Så jag jobbar väldigt brett inom träning och hälsa. Så det gör jag ju till och från idag. Men sen är jag involverad i några andra saker också då, lite olika. Jag har ett företag som jobbar med egenvård bland annat, så kallade adaptogener då. Olika produkter som man har sett har en positiv inverkan på prestation och hälsa. Jag sitter också i ledningsgruppen i ett företag som heter Teambuilder, där vi jobbar med rekrytering och framförallt att stötta idrottare efter karriären då, ut i arbetslivet.
Ja, där har du ju en bra erfarenhet.
Ja, precis. Och man kan känna igen saker och tankar och vet att vissa tycker att det är väldigt tufft och jobbigt efter karriären. Man har byggt upp hela sin identitet kring idrotten och helt plötsligt ska man bli någon som är ute och söker arbete. Det är jättetufft.
Ja, vi sa det tidigare, att det brukar vara ganska mycket liv kvar när idrottskarriären är slut. Och vad som händer då liksom.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju...
Brottningen då? Är du engagerad i brottningen någonting alls?
Ja, jag har några talanger som jag har hjälpt och sådär. Men framförallt så jag har också ett samarbete med en stor gymkedja där vi har satt ihop ett koncept som heter Kids Wrestling. Där vi vill slussa in då och brottar till vanliga gym då, så att det inte känns, för det kanske känns väldigt främmande att komma in till en brottningsklubb.
Mm.
Att de börjar där och mycket då fys och mycket lek, och sen därifrån är det inte så långt steg att gå in i en brottarklubb. Så på så sätt, och sen var jag kommentator till OS, men framförallt så tror jag att jag har varit en ambassadör och marknadsfört brottning väldigt mycket i olika kanaler. Sen har jag inte jobbat som tränare hela tiden, eller jag har fått förfrågningar, som jag fick förfrågningar för några år sedan att gå in som sportchef i förbundet. Men jag hade byggt upp mycket annat, så att det var ett väldigt stort steg att bara släppa allting och gå in då.
Mm.
Men jag brinner, älskar min idrott, och såklart att man vill hjälpa till på något sätt.
Mm. Vilken drivkraft tänker jag på, och som mångsysslare som du är.
Mm.
Tror du att du hade varit samma entreprenör, eller vad man ska säga, entreprenörsandan, om det inte vore för drivkraften du hade inom idrotten? Att det är den som har byggt upp det lite för hur du tänker, hur du agerar inom arbetslivet?
Mm. Jo, men det tror jag. Man har ju en viss driv, och det där är ju många företagsledare och företag väldigt nyfikna på. just det här drivet från idrotten. Mm. Att kunna dra en röd tråd från idrottskarriären till vanliga affärsvärlden, ja, eller företagslivet då. Så att jag tror att där finns det, om man är van att sätta upp mål, delmål, planera sin egen tid. Man är van att stötta på både motgång och framgång. Så man har ju väldigt mycket med sig från idrottskarriär in i arbetslivet. Och det är någonting jag verkligen vill förmedla till alla där ute som har på med idrott. Att de inte ska glömma bort att de sitter inne med en otrolig kompetens och egenskaper som många skriker efter där ute. Det ska de verkligen ta med.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tror du att, vi har träffat jättemånga idrottare och entreprenörer i den här podden. Det går hand i hand det här med att vara idrottssatsande och entreprenör. Tror du att det är en viss sorts människor som satsar på idrott och faller sig för som att vara entreprenör? Eller tror du att de lär sig någonting när de satsar på sin idrott som gör att de faller sig för att vara entreprenörer?
Ja, det är väl normalt sen högpresterande människor som blir företagsledare eller inom idrotten. Men jag tror att det krävs en viss personlighet. Och jag tror att man ser på dem oavsett vad man blir framgångsrik i. Det kan ju vara någon inom musiken eller idrotten eller företagsledare. Jag tror oavsett vad man sätter de här människorna så blir de väldigt duktiga. De har en viss inre glöd och drivkraft som gör att de blir framgångsrika.
Så det kan vara en viss sorts personer. Och sen kan idrotten vara en bra skola.
Absolut. Absolut. Så tror jag.
Jag tänker ju mycket på att, för vi är ju egentligen, om man kollar på den naturliga vägen, om man nu säger så. Vi går i gymnasiet, vi går i skolan och sen så blir vi upplärda till att ta en utbildning, bli det här och sen så jobbar du resten av ditt liv. Och det är absolut inget fel med det. Det säger jag inte någonting om. För jag personligen är ganska dålig. Jag var dålig i skolan. Men någonstans så tror jag, för mig i det här läget, just när det kommer till sporten, att jag fick det här, nej men vad fan, jag kanske inte ska nöja mig där. Det är precis som vi pratade om, att du hade din idrottskarriär och sen på något sätt så hade du din röda tråd att fortsätta hela tiden. Tror du det, lite grann tillbaka det vi pratade om, att när man bara säger att du inte har en idrottslig karriär, hur stor är chansen att man faktiskt kommer någon annanstans, tror du, rent affärsmässigt och så vidare?
Och inte hållit på idrottat och så?
Inte hållit på idrottat, utan att man bara har varit den här naturliga människan. Att jag har pluggat, umgåtts med vänner. Och sen helt plötsligt så blir de världens största företagare.
Nej, men det tror jag är väldigt individuellt. Jag tror att det finns ju, man behöver inte hålla på med idrott för att bli en framgångsrik företagsledare. Men jag tror att det är en viss personlighet som krävs. Jag menar, en företagsledare, jag kan bli otroligt imponerad över en framgångsrik företagsledare. Jag vet hur tufft det är att bli framgångsrik just att driva företag. Och de har ju en enorm drivkraft och lägger så otroligt mycket tid. Men de hittar ofta inspiration från idrotten och som jag sa, drar en röd tråd och tittar på hur tänker en idrottare och hur hittar de drivkraften. Så att man har väldigt mycket att lära av varandra, tror jag.
Det kopplas ihop väldigt mycket.
Men tror du inte det kan gälla alla människor som lägger väldigt mycket tid att typ sjunga eller spela ett instrument? Det måste ju vara lite samma mentalitet, eller ut och cyklar.
Nej, men jag tänker också det här, till exempel när du ska jaga ett VM-guld. Då har ju du en planering på hur du ska göra det. Då blir det ju så automatiskt också med affärslivet eller arbetscirkeln.
Det är som ett företag.
Alltså det blir ju så här, du ser det. Du har en vision, du ser den och du når den.
Ja, precis. Vi har ju vår träningsplanering, de har sin budget. Så att jag menar, Det är som du säger, det krävs en plan för att hur man ska nå sin målsättning. Och har man en plan, har man ett mål, så blir drivkraften större. Man ser vad man behöver införskaffa och vad man behöver göra för att nå det här målet. Så att det blir mycket tydligare.
På tal om något helt annat tänkte jag, hade du förebilder under tiden du var aktiv? Som du verkligen sa, fan vad kul, så här vill jag bli. Kanske inte vill bli, men den här personen har verkligen inspirerat mig inom det jag håller på med. Eller kanske inte ens inom den grenen du var aktiv i.
Ja, det är väldigt roligt. Jag hade ju, Frank Andersson var ju jättestor då. När jag växte upp då och började då på 80-talet. Och då så, ofta folk sa så där, kom från, ska du bli nya Frank Andersson? Sa, nej, jag ska bli nya Martin Lidberg. Nu var faktiskt min farmor som hade sagt att, nej, du ska inte säga, du ska säga att du blir nya Martin Lidberg, sa hon. Och då sa jag, så där körde jag alltid. Ja, Men ja, Frank Andersson var ju en förebild.
Känner du honom personligen?
Ja, mycket väl. Ja. Och sen så var det ju Alexander Karelin, den stora ryssen, som vann allt som gick att vinna. Som är en ikon i Ryssland och hela världen, tungviktaren Alexander Karelin då. Han var ju en stor förebild också till mig.
Vad roligt. Har du, vi brukar dra den här med alla egentligen, tre sidor av dig som du tror är mindre bra, alltså negativa med andra ord, som du tror att din omgivning kan reagera på?
Oj, det där var svårt.
Eller irritera sig på.
Har jag någon dålig sida? Jag har många.
Perfekt.
Nej, men jag kan vara väldigt envis. Om jag tror på någonting och sådär och vill någonting. Då kan jag säga, nej men det där går inte liksom. Så tycker folk att jag är stången med blodet liksom. Och, så det är väl, kan väl vara som folk irriterar sig på.
Men kan det vara över skitsaker också? Eller är det stora saker som du envisas över?
Nej, det kan vara små grejer också. Det kan ju liksom, om jag har inget svårt att backa i ett samtal, men jag känner, om jag kommer på att jag har fel eller så, att jag ska vara någon bästis eller något sånt där. Men om jag tror på någonting och liksom, då står jag på mig. Och det kan väl folk tycka, vissa kanske var irriterade.
Nej, det är jättebra egenskap, säger
jag. Ja, men jag vet inte. Men nej, men jag kan ha, det är en sak som jag har haft, men jag tycker det har blivit bättre inom åren, men jag kunde ha svårt att säga nej sådär. Jag har alltid brunnit för, och det är väl därför jag har jobbat mycket med träning och hälsa, för att hjälpa människor och stötta människor. Och då kunde det vara så att jag hade svårt att säga nej, och det kunde göra att jag, ibland var det inte bra för min karriär heller. Väldigt många kom till mig och, Martin, kan du hjälpa mig med det här? Du känner ju den och du vet det. Och liksom, det tog väldigt mycket energi och tid för mig.
Ja,
och där tror jag att det är viktigt, framförallt som idrott, att lära sig att säga nej och verkligen säga ifrån. Men det är någonting jag har mycket lättare för idag. Men det är väl lite det som jag tyckte att det kanske var. Det kan ju fortfarande bli bra. Så att det kanske, jag kanske inte hade suttit här idag om jag hade varit riktigt bra på det. Fast nu vill jag ju vara.
Nu är vi
jättetrevliga.
Det där kan ju gå hand i hand med att din idrottskarriär faktiskt är som ett företag som du sköter. Egentligen. Ser du det som ett företag du sköter, då är det nog lättare att säga nej. För att det här företaget måste ju rulla. Men ser du det som dig själv, då man har ju alltid lätt att sätta sig själv i andra hand.
Ja, precis. Sen en idrottskarriär är ju väldigt egoistisk, brukar man ju säga. Du måste sätta dig själv i fokus. Och det kunde jag vara dålig på ibland. Det var någonting jag började träna på. Att säga nej och verkligen sätta mig själv i första sätet. För jag tyckte det var så kul att hjälpa och stötta andra. Som jag tycker idag också, genom träning och hälsa och på olika sätt. Så det är väl någonting då. Så det kan ju vara både positivt i vissa sammanhang, men det var negativt för mig själv ibland då. Ja. Vad finns det mer?
Nu får vi verkligen gräva.
Ja, precis. Ja, vi får fundera. Jag kommer tillbaka. Ja. Jag har många, så att det är ingen snack om den saken.
Någonting som, tre positiva som man känner av från dig, som folk reagerar, som du känner så här, det här smittar nog av sig på ett positivt sätt till människor.
Ja, jag brukar ha, folk brukar säga att jag har lätt att jag har ganska lätt att inspirera och motivera andra. Och just när det gäller träning och hälsa, jag tror att jag har en förmåga att få ut det lilla extra när jag har jobbat med människor på olika sätt, att få den här glöden. Så det är väl en styrka som jag tycker att jag har. Och sen så nej, men det kan ju vara både negativt och positivt. Det är just det här att man är väldigt envis, att man är beredd att kämpa för saker. Och sen tror jag kanske att jag är väldigt strategisk när jag väl sätter upp, vad krävs det här av mig, och självkritisk, självinsikt och så att ja. Det är väl några positiva.
Det tror jag absolut.
Du var barn?
Ja,
Hur gamla är de?
Jag har en dotter som är 20. Jag har en son som är 18. Jag har en dotter som är tre. Och sen så har jag en stor spann däremellan. Sen har jag en bonusgrabb som är 9.
Idrottar de?
Ja, alla.
Coachar du dem
inte,
då?
Du är inte den här örfilande pappan?
Nej, det är jag inte.
De får inte gå hem från träningen.
Nej, men det är svårt. Nej, men det är svårt det där. Alltså för mig, även om man jobbar med det här, så man kan inte bli coach för sina barn eller vara någon mental rådgivare eller någonting, utan man får så här försöka sticka in lite grejer och ibland får man, jag gjorde det här, så får man liksom prata i tredje person. Alltså, men den här personen gjorde si och så. Och så såg man ett litet frö så där. Men min dotter spelade handboll. Hon har slutat nu, men hon idrottar och tränar och så. Fast hon tävlar inte längre. Hon drabbades faktiskt av en ganska svår axelskada då, så den började hoppa i lever.
Det är inte så bra när man kör handboll.
Det känns som att handbollen kan vara ganska typiskt.
Precis.
Just när det kommer till,
så hon fick operera den, och sen efter det så bestämde sig hon, och tillsammans med läkaren tyckte det också att den här var så en allvarlig skada, så att han, jag tror att det är faktiskt
det är
så
tyvärr.
Då har du ju färdigheter där också, vad som händer efter den.
Ja, precis. Ja. Så det var ju faktiskt, det var en jobbig tid för henne. Hon var väldigt ledsen, och såklart hon hade hela sin umgängeskrets och slutade så tidig ålder och så. Men min son spelar fotboll. Han spelar i P18-landslaget. De har EM-kval nu i Belgien här i mars. Han spelar Hammarbys A-lag. Han är 18 år.
Okay.
Så stor talang där i fotbollen. Så vi har tränat mycket ihop.
Tror du att dina barn, i alla fall de två äldsta tänker jag, för de yngre förstår ju inte så mycket nu i alla fall. Nioåringen kanske kopplar bonussonen, sa du va? Jag tänker, kan de känna en press från att pappa var så stor?
Det tror jag. Det var ju framförallt det min son kände. Han började ju brottas. Var jätteduktig. Höll på mellan, från att han var 7 till 10, 3 år. Men han kände väldigt, väldigt press, vilket jag inte förstod då. Alla på tävlingar.
En negativ press.
Ja, alltså. Folk kom dit. Ja, det är Lidbergs son.
Han har samma efternamn också, eller?
Ja, precis. Vi skulle ner då och ville titta. Och han kände press. Så en dag när vi åkte ner till brottningslokalen där i Midsommarkransen. Han kommer aldrig glömma det. Vi åker ner för backen där och ska parkera bilen. Då ser jag på Isak, så man ser lite konstigt. Så tittar han på mig och säger, nej pappa, jag vill inte gå upp där. Jag vill inte hålla på med det här, säger han.
Och vad kände du då?
Nej, då kände jag liksom, han ska ju inte leva mina drömmar eller någonting. Att jag, bara för att jag har hållit på med det här. Så jag, det, kanske jag kan tänka mig att 9-10 föräldrar hade sagt, och framförallt kanske av det samma bakgrund, kanske, nej, nu kör vi, nu går vi upp.
Jag tror inte att det är alla barn som hade vågat säga det heller, om jag ska vara helt ärlig. Speciellt inte under den pressen.
Nej, och det kan jag ju säkert, det här var ju någonting som man säkert hade känt en längre tid. Men då sa jag till honom, kom ihåg att jag sa att Isak, då är det inte det här du ska hålla på med. Du ska följa ditt hjärta, du ska göra det du tycker är roligt. Och han sa, jag vill hålla på med fotboll istället. Han höll på med det samtidigt med brottningen.
Ja, det gick ju bra.
Ja, så vi vände bilen och åkte hem och åkte aldrig mer tillbaka. Så att,
Jag tänker vilken stark karaktär att ta sig an och säga det vid den åldern till verkligen. Pappa som har varit storstjärnan och bara, nej jag vill inte, det är inte min grej. Det visar ju för sig också att han är 18 år och spelar i A-laget för Hammarby. Alltså det har ju någonstans där också, det kopplar ju igen.
Är det svårt för dig att sätta gränsen och inte vara till exempel hans coach och lägga dig i och vara förälder? Är det svårt att skifta roll där?
Det är svårt ibland faktiskt. Jag vet, vi har varit ute och träna och man ska inte på så kommer jag på mig själv ibland. Jag pushar kanske någon gång när jag var yngre, pushar lite för hårt liksom, och jag bara, nej men fasken, jag är ju farsa. Och jag tror att ibland så var det nog så att jag kanske ibland pushade han lite för hårt i vissa gånger när vi tränade och fys och sådär. Jag var van med en väldigt hård mentalitet från brottningen, och man gnäller inte, man tränar hårt och man biter ihop och så. Så det kan jag tänka mig. Men jag kom på mig själv och fick insikt i det, och jag kommer ihåg att jag tänkte om lite och jag läste om någon idrottare som hade sagt att han hade haft det svårt med motivationen. Han hade också tränat med sin pappa, men då fick han äga träningarna. Jag tyckte det var så bra uttryckt. Han bestämde själv vad de skulle köra. Och då hade hans glöd kommit tillbaka, precis. Och pappa fick följa. Så helt plötsligt när vi var ute, då ändrade det. Och då kom vi ut och sprang. Vi var ute mycket i Ågesta, i Farsta, och sprang och sådär. Sprang 6 kilometer där och så, och ibland längre så. Och då kommer jag att vända Isak, det är du som bestämmer hur långt vi ska springa, du bestämmer tempo, jag kommer bara springa bakom dig, det är du som bestämmer. Och då märkte jag plötsligt att då kom glöden, det är jag som bestämmer. Och då fick han ett ännu bättre tempo, han ville köra hårdare, för han kände liksom, jag kan slå på takten, det är jag som bestämmer, jag som är, det är inte pappa som pressar mig.
Var han bekväm med det, eller kollade han sig liksom över axeln att
Nej, han var ju bekväm med det. Och jag märkte att han växte av det. Och vi fick ut mycket, mycket mer av träning när vi körde fys ihop och när vi körde styrka, än att han skulle känna sig pressad och jagade mig hela tiden. Så det är en svår att vara pappa. Och sen så när man jobbar med det här och hittar den här balansgången.
Kommer de till dig för råd liksom, och frågar så här, hur ska jag tänka med det här? Eller pratar ni inte idrott överhuvudtaget hemma? Liksom, hur blir det?
Jo, han kommer ibland med råd och sådär. Men han har ju tyckt ibland att fasiken håll tyst. Liksom. Jag orkar inte höra
det.
Jag har mina coacher.
Ja, precis. Så det där är svårt. Men sen vet jag att han har mycket hans polare. Men vad ska inte fråga din farsa? Han kan ju det där med träning. Och fasiken, kan vi inte vi hänga på? Och sådär. Så att ibland är hans fotbollslandskapskompisar. Några har varit med liksom, och vi har tränat ihop och sådär. Så jag har ju säkert gjort mycket fel där, som man gör som förälder, som alla gör liksom, just när det gäller det här med träning och hälsa. Jag har försökt inte pressa på, men det har väl blivit så ibland. Men jag tycker vi hittar en bra balans. Och idag kör han ju mycket själv liksom, men han kan ju mycket om träning. Han har ju liksom varit med och kört
med dig.
Ja,
det skulle ju vara konstigt.
Men sen så tror jag också att allt ska inte vara en fairytale. Alltså allt ska inte vara den perfekta pappan som har gjort sonen till
världens.
Utan gör ni inte misstag så kommer ni inte heller lära er.
Nej, precis.
Så. Man måste ju lära sig med läxor.
Ja, precis.
Jag tänker, när man är 18 år och man går tillbaka till din son igen. 18 år och är i den nivån han spelar fotboll och så kan det ju vara ett hårda drag. Jag har själv spelat fotboll när jag var lite yngre. Jag var i och för sig kass. Men
det
jag
brukar
vet
han
ju,
alltså, inte säga i vanliga fall. Nej. Och han spelar fortfarande fotboll.
Men jag tänker på omklädningsrummen. Det kan vara hårton, det kan vara det här. De äldre är oftast, det är en statusgrej. Har du fått hem en trött och sliten son ibland när det kommer med såna delar?
Ja, absolut. Och han har ju varit han har ju varit ledsen mycket. Alltså, han har haft några tuffa år i Hammarby nu ändå. Han blev ju yngsta inom tiderna som debuterade allsvenska för Hammarby. 16 år var han då och fick A-lagskontrakt och så att han. Men han vill mycket, han har höga krav på sig själv och han vill ju få speltid nu. De har haft två brassar på topp, han är forward och han har inte fått så mycket speltid som han har hoppats på under de här två åren då. Så att han har ju, det har varit jättetufft, en helt ny situation för honom. Från att han har kommit ur 17, ur 19 och fått väldigt mycket speltid och varit liksom lite stor stjärna. Och, sådär.
Och, så helt och sen plötsligt, är det plötsligt bänk liksom.
Ja, så går det ju gått jättebra i landslaget. Han har gjort 17 mål på 24 matcher där. Och så att det går, men just det i Hammarby så han, liksom, han hoppas ju. Jag tror att han ibland vill han framåt väldigt, väldigt fort. Och jag hatar det ordet talang, säger han. Vad fan är talang för någonting? Det är inget, jag vill fram nu liksom. Så att, men vi får se år och sådär. Det är bara att kämpa vidare. Så.
Känner du igen dig själv?
Ja, det gör man ju. Visst gör man det. Man vill fram och jag kom ju fram väldigt tidigt också. Och kom in i landslag redan när jag var 18-19 år. Så jag var jätteung också. Så vi får se. Men fotbollen är ju en sån otrolig bredd. Man kan vara bra nu när man är 17 år. Och sen är man borta när man är 22. Och tvärtom, de som inte någonting kommer. Så att, men det, hittills har det gått väldigt bra. Det är kul. Fast det är klart att han har varit trött och tuff. Och de tränar ju mycket, det är hårt. De var på Kanarieöarna nu och kom hem igår. Från träningsläger.
Kanarieöarna lät i och för sig.
Ja, eller hur? Själv åkte man till Jorgen och tränade i någon kall källarlokal. Liksom.
Jag tänkte på det här med mental träning. Jag tycker det är skitintressant. Jag förstår att inte det är så jättelätt att summera på 5 minuter. Men om någon skulle vilja ha ett tips. Liksom, hur ska jag tänka? Hur ska jag träna mig själv mentalt för att kunna komma så långt som du har kommit?
Nej, men det finns ju massa olika metoder för att träna mentalt. Och många tycker att det är hokus pokus. Och jag tycker inte man ska ner och rodda så mycket om, liksom, och gräva ner sig för mycket. För det kan ju vara så att det också sätter griller i huvudet om det går väldigt bra och så. Men alla kommer ju ofta någon gång i livet till där det liksom tar stopp. Eller man kanske möter någon, kommer på någon, eller någon typ av motgång såklart. Men när man jobbar mentalt, det är såklart, det är jätteviktigt. Och det handlar egentligen om att ta kontroll över sina tankar och styra dem i rätt riktning. Många människor går omkring och har negativa tankar utan att man tänker på det. Och kanske har negativt self-talk, då, alltså inre dialoger man har med sig själv. Och ofta kommer de när man är som mest pressad och nervös. Och klarar jag verkligen det här? Och den andra ser mycket starkare ut inför en tävling. Och jag var ju sjuk där för 3 månader. Det kan komma en massa sådana här tankar som man inte riktigt är medveten om och inte kan styra över. Så bara att bli medveten om sina tankar kan göra väldigt stor skillnad.
Sen, det är okej att tänka dem men inte ta dem till sig, eller hur?
Nej, och till och med försöka att styra undan dem och sen inte försöka tänka dem. Men det krävs träning. Precis som man tränar sin kropp så bör man jobba på sina tankar många gånger också. Och ett sätt är ju att, som jag sa, bli medveten om det, men också kanske till och med skriva upp olika tankar som man skulle vilja tänka i olika situationer och jobba på att få in dem där i sitt huvud och sen styra dem i rätt riktning. Sen har du ju massa, du har ju bland annat visualisering som man har sett otroligt effektivt, och det är ju ofta att man blundar helst, man är avslappnad, man försöker jobba med så många sinnen som möjligt, så ska du försöka se dig själv prestera väldigt, väldigt bra mentalt i huvudet. Så du blundar då, om man håller på med thai-boxning eller brottning eller vad man nu håller på med, så blundar man och ser sig själv vinna den här matchen, de här tävlingarna, kanske möter den här motståndaren som man har förlorat mot flera gånger, se sig själv så verkligt troget som möjligt, hur man besegrar den här motståndaren, vilka grepp man gör eller vilka sparkar och slag man gör, man ser publiken, man ser domaren, vad hör
väldigt
man
detaljerat.
Ja, vad känner man och luckar, alltså allt, du ska jobba med så många sinnesmål, och visualiseringen har man ju sett att är otroligt effektivt. Och därför är det så effektivt är nämligen så att vår hjärna har väldigt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har man visualiserat någonting och sett sig själv vinna den här tävlingen, lyckas med den här föreläsningen man skulle hålla eller vad nu är, det behöver inte vara kopplat till en idrott. Då när man väl står i den här situationen i verkligheten, då känner man en trygghet. Man känner igen situationen, man har sett sig själv lyckas med det tidigare, och det gör också att man kan prestera mycket, mycket bättre.
Det här kan jag, det här har jag gjort förut.
Ja, precis. Så ett enkelt sätt, det är när man går och lägger sig, lägger ner, blunda, ser själva lyckas med någonting som ni i framtiden vill uppnå ett resultat. Det skapar en stark självförtroende, och det kan till och med förändra sig självbild.
Och det kan man nog använda på mer än i sin idrott.
Absolut. I vad man än håller på med. Det kan vara ett yrke, det kan vara som helst. Eller bara för att stärka upp sig själv. Så att visualisering är väldigt effektivt. Så att det är en del då. Men det finns många sätt att jobba. Du har en del, jobbar ju med affirmationer också. Man skriver upp positiva saker som man sätter upp där hemma. Det krävs upprepning många gånger. Du ser den här meningen gång på gång på gång. Den skapar en tanke hos dig. Och den tanken skapar ett sätt att agera utifrån den här tanken. Det kan vara att jag hade en affirmation som jag hade hemma. Martin Lidberg är världens bästa brottare, hade jag på mitt kylskåp. Och sen fixade min tränare till och med en löpsedel från Aftonbladet där det stod Martin Lidberg blev världsmästare. Okay. Och första gången jag såg den kändes nästan främmande. Så att jag, herregud, men den var otroligt stark. Och varje gång jag såg den här, så ju mer med, så blev det mer naturligt. Jag började liksom började kunna se mig själv att den där rubriken på en löpsedel skulle verkligen kunna hända i verkligheten. Jag behöver kunna se mig själv som en mästare för att också bli en mästare i verkligheten. Kan jag inte se mig själv som mästare, då kommer jag inte kunna bli det heller.
Det låter ju ganska logiskt egentligen när man pratar om det. Saker, men det är väldigt svårt tror jag när man inte har tränat in det här. Att nej, men vadå, jag skulle aldrig kunna bli bäst.
Nej, men det,
alltså, jag tror det är väldigt lätt att komma in på de här.
Och många präglas ju från sina föräldrar. Och så. Du kanske, om du har hört från din mamma som du var liten. Nej, men du klarar inte. Nej, men det här är inget
det är
för dig.
Du får ta
det kommer, ja, det kommer du ta med dig. Och det krävs ju otroligt mycket träning och jobba på sina tankar för att kunna bryta det. Och tvärtom, om man tittar på jänkarna, som jag skulle säga amerikanerna, som är bäst i världen på mental träning. Men de präglas ju ända från att de är små. You can do it, you're the best. Ja. De får ju höra från sina föräldrar.
De är väldigt superlativa.
Ja, precis. Och de har ju så otroligt självförtroende. Och det märker man ju som en sport som brottning. Amerikanerna är inte så bra när man möter ut dem på små tävlingar, ingenting. Men sen när de kommer på OS, du vet, de är så taggade, de springer. Man kan se nästan vilket självförtroende de har. Man kan nästan känna och ta på den när de springer ut där och tror på sig själva och kan slå brottare som egentligen är mycket bättre rent tekniskt, starkare, fysiskt och så vidare. Men de är mentalt starkare än de vinner matchen.
De har tränat in det.
Ja. Jag tror också att det är en jättestor del.
Jättestor del. Och det handlar om allt i liksom arbetslivet också. Så att det här med mentala är ju en viktig del. Det är,
och komplex.
Ja, absolut, absolut. Och det finns ingen riktigt facit heller, för det är väldigt individanpassat. Mitt sätt att tänka ibland kan vara helt annorlunda mot någon annan. Någon kanske behöver andra nycklar att jobba med. Så jag tror det är viktigt att man tänker väldigt brett där, så man inte tror att det finns något facit för hur alla ska bli mentalt starka eller starkare självförtroende. Utan vi är ju olika, vi tänker olika och vi behöver jobba på olika sätt.
Vilken, det kan man prata om
hur
länge som helst.
Ja, verkligen. Jag blir helt så här, fan, jag ska bli världsmästare.
Det är du redan.
Jag måste bara säga, jag ska hem och trycka upp en sån här löpsedel nu.
Jag tänkte att jag skulle tapetsera hela klubben här med allas namn. Men först tänkte jag så här, jag ska skriva jag är bäst. Så bara, jaha, okej, en löpsedel. Man måste skriva allas.
Men det är jättebra. För när jag har varit ute och föreläst ibland på företag och så här, så jag jobbar väldigt mycket med affirmationer som ute på företag. Mm. Och även nu, det är ju alltså, klockrent det du är inne på nu. Att skriva upp affirmationer här. Mm. Och, de, du vet, och när era fighters ser dem där varje dag, då kommer det där sätta sig fast. Och den kommer förmedla en stark tanke och känsla i kroppen. Och sen utifrån det kommer de kunna agera väldigt kraftfullt utifrån det här. Så att, det kan ju liksom positiva saker. Jag kan bli världens bästa fighter eller någonting. Du vet, och ser det varje dag. Jag kan faktiskt bli det. Och det föder många positiva tankar. Och här inne, det är...
Ja, det är skupp. Mm. Ja.
Nu är jag klar, nu ska upp och skriva lite.
Ja, man kan ju liksom fina med färger och liksom, man kan ju, idag kan du göra på datan affirmationer och
det är skithäftigt.
Ja, enkelt sätt att jobba.
Martin, stort tack för att du tog dig tid. Tack. Var inspirerande att få höra dig.
Ja, verkligen. Jättehäftigt. Nu är det fullt proppat i huvudet.
Nu ska vi bli bäst allihopa.
Nu ska vi hem och skriva fina lappar.
Ja, shit. Nej, jag tycker det är hur häftigt som helst att få träffa dig och... Jätteinspirerande.
En ära.
Tack så mycket.
Hur får man ta på det om man vill ta på det på något sätt?
Ja, man kan gå in på min hemsida martinlibberg.com. Mm. Där hittar man mig.
Där finns alla kontaktuppgifter.
Ja, precis. Ja. Lite vad jag håller på med och sådär.
Så använder du sociala medier, blogg, Instagram när man kan följa dig?
Ja, Facebook, Instagram använder jag väl. Det är väl de två.
Ja. Martin Lidberg på Insta?
Ja, precis. Ja.
Häftigt.
Lägga upp lite övningar ibland också.
Ja, men det är sånt där. Jättekul.
Lite parar av
vårt. Hat älskar.
Ja, precis. Du håller med dig.
Podden Mitt andra hem hittar man på Podcaster och Acast.
Yes.
Instagram Mitt andra hem. Facebook Mitt andra hem. Och mailkontakt mittandrahem@boxhaninge.se.
Yes. Mm. Du var väl klar för idag. Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick komma och verkligen inspirerande att få se den fina klubb här också.
Tack
det
så hemskt
kul.
Mycket.
Ja, vi verkligen. Kan ju bara skryta med att Martin hade hört talas om klubben.
Ja, ja. Jag har gjort faktiskt många gånger.
Ja,
och vi har väldigt gott rykte. Så det är roligt att vara här och se klubben.
Tack så hemskt mycket.
Jättekul.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.